Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Eldo Rörelse,
Udda krig och perspektiv.
Med mig Martin Hansson.
Och mig Miran Andersson. Jag har fått en pepparkaka av dina barn. Jättegod, tack.
Ja, yeah. Duktiga små flitiga pepparkaksbagare. Flitiga små pepparkaksbagare denna onsdag i december.
De bor i staden och så vidare.
Precis, de är inte sockerbagare. Det är ju sockerfria pepparkakor.
Det kändes inte så på smaken kan jag säga.
Precis. Julen börjar komma här i antåg. Är du en julkille?
Men det är ju inte. Det är känt sen innan.
Nej, det är känt sen innan. Du firar typ inte jul.
Men i år så blir det.
Är det för att du är så radikal ateist?
Nej. Nej. Jag är inte så stor fan av julen.
Nej, du är inte så stort fan av starka familjeband.
Nej.
Det är du visst. Jag vet inte varför. Det är helt ond. Varför står du ja på det? Det är konstigt.
Spela lite med dig.
Du förnekar dig själv. Du är min Judas. Vi spelar in. Vi sågs ju faktiskt bara för några dagar sedan och spelade in senast ett extra insatt avsnitt om utvecklingen i Syrien. Då hade ju Assad precis bekräftat lämnat landet och Damaskus hade fallit till HTS-styrkor. Och i dagens avsnitt som egentligen var planerat var del 2 i Fallujah-avsnittet för lite träd åt sidan. Fallujah för träd åt sidan för att istället fortsätta prata lite om utvecklingen i Syrien, för vi tänker att det är lite det ni vill ha.
Kanske Fallujah kommer annandag jul istället, som är vår nästa släppdatum.
Ja, annandag jul. Typiskt jultema.
Yep.
Julspecial. Första slaget om Fallujah. Vi får väl se om det blir en julspecial eller så. Detta spelas ju alltså in dagen innan
släpp,
ja.
Det är så. Onsdag den 11 december idag.
Så man får ju ta det beaktande då när man hör olika detaljer vi ser.
Men det var helt sjukt ifall någonting just har hänt i morgon bitti och då är man så att de inte har med det här.
Ja, men utomjordingar kanske.
Ja, absolut. Mm. Absolut.
Vi pratade senast avsnittet så gjorde vi ju ett större svep för att förklara de olika fraktionerna eller större grupperna som har deltagit i stridigheterna. De olika parterna egentligen i det syriska inbördeskriget som varit aktuella de senaste sedan 2018 ungefär. Så vi föreslår nog att ni lyssnar på det ganska korta avsnitt innan ni lyssnar på det här, om ni inte redan har gjort det.
Så eller om inte redan kan det här själva såklart. Har full koll på alla fraktioner.
Nej, men absolut. Om du har full koll på du behöver du faktiskt inte lyssna på det här, eller känner jag.
Antagligen inte.
Nej.
Så nu ska vi försöka fundera lite mer kring varför det gick som det gick, kanske, med Assad. Lite större perspektiv helt enkelt.
Mm.
Men i det här avsnittet då så tänkte vi försöka dels kanske djupdyka lite i varför det gick som det gick. Hur mycket nu man kan säga om det så här tidigt med Assad. Och samtidigt kanske ta lite större perspektiv och sätta det i ett regionalt och globalt sammanhang på något sätt.
Mm. På de här 10 dagarna som den syriska reguljära armén föll sönder så har det ju lämnat världen lite i chock på något sätt. Den största frågan egentligen är ju: var tog Assads bundsförvanter vägen? Och den frågan är ju inte på något sätt egentligen riktigt utredd, utan är fortfarande kvar en massa frågetecken om det. Men jag tänker att det finns vissa saker som man åtminstone kan spekulera om. Vi kan börja ändå med Ryssland egentligen, och lite kanske vad det innebär för Ryssland att har förlorat Assad som en aktör. Liksom. Ryssland då tillhandahöll i alla fall under krigets mer intensiva faser där runt 2015 specialförband, så kallade spetsnasenheter, flygunderstöd, delunderstöd av liksom ballistiska robotar, luftvärnssystem och liknande saker, och då Wagnergruppen som en enhet liksom åt Assad. I utbyte mot de här militära
stödet som Ryssland gav
så fick ju Ryssland då kanske framförallt alltså att de kunde säkra sina flottbaser i Syrien, och det finns ju rätt mycket tecken på stora ryska investeringar i fosfatgruvor i Syrien som är en viktig exportprodukt för Syrien. De har en väldigt stor tillgång till fosfat.
Det är de och Västsahara, det är där det finns riktigt mycket.
Det verkar vara bull för att land har mycket fosfat. Sen är det väl också så att det görs avtal kopplade till oljereserver och så, men de oljereserverna kommer ju aldrig, alltså de stora oljefälten kontrolleras ju i praktiken av SDF eller då USA, beroende då på hur man väljer att tolka situationen. och ligger liksom i östra, nordöstra Syrien. Vad innebär det då för Ryssland att de eventuellt har förlorat sina flottbaser? Det finns en diskussion nu om att det pågår förhandling mellan HTS och Ryssland kopplat just till flottbasen. Man kan säga att Ryssland har flyttat ut sin flotta, sina örlogsfartyg, och att till de flygbaserna man har tillgång till så har det också kommit stora transportflygplan som tittar på, eller liksom, som verkar evakuera ut dem. Och Ryssland deltog ju då under den här blitzen då mot Damaskus från HTS sida och försökte, eller liksom genomförde bombningar och så. Inte i någon jättestor skala, jag har faktiskt inte koll exakt på hur många liksom flygplan som Ryssland har tillgång till i Syrien. Men det är uppenbart att det inte, liksom, inte räcker till. Om Ryssland tappar de här hamnarna då, och för den delen flygplan, och för den delen flygplatser eller flygbaser, så har det ganska stor inverkan på Rysslands förmåga att projicera makt, framförallt i Afrika.
Okej, det är liksom en mellanladdningsplats där.
Mm. Och då tänker ju alla så här, med Svarta havet då? Alltså det är ju inte så jävla långt, men grejen är bara att det finns mycket regelverk runt på spåren, alltså hur du får föra olika typer av fartyg. Men det är ju också så att det är ett krig med Ukraina och det sänks faktiskt fartyg. Så att den hamnen har också varit ett sätt att liksom kunna tanka och fylla på resurser utan att behöva befinna sig i en direkt krigszon. Så det tror jag kan sätta liksom direkta käppar i hjulet för rysk närvaro i Västafrika till exempel. Men också på sikt påverka BRICS och liksom den typen av Ryssland som aktör på någon typ av global marknad. Sen får man se, de kanske lyckas sluta ett avtal med frälsningsregeringen, som väl HTS, ska man säga, civila organ heter då, de som har de facto tagit makten i Syrien. Så att i allt det här så finns det väl liksom en nästan konspiratorisk, eller konspiratorisk fel, men man kan ju lite få känslan av att det här var bestämt. Förstår du med? Liksom som att de stora aktörerna hade lite bestämt, men det är det här som kommer att hända nu. Har det skett ett avtal mellan Ryssland och Turkiet till exempel? Vad har i så fall Ryssland fått av Turkiet för att godkänna någon typ av passiv relation som är värt den, det tror jag nog man ska vara noga med att understryka, den enorma soft power och då det är den liksom hard power förlusten det här innebär för Ryssland. Alltså att på något sätt så gjorde ju Ryssland ett anspråk på att vara någon typ av mini-USA i relation till Assad. Vi kan garantera ett lands existens, vi kan liksom vända ett krig, går vi in på en sida, här har vi liksom en vasallstat i någon mening, så att den existerar på grund av att vi har sagt att den får det. Och det löftet är ju på något sätt, eller liksom den trovärdigheten är ju skadad nu. På ett sätt som, man kommer väl inte kunna se några liksom jättetydliga direkta resultat av det. Men jag tänker att det har liksom, att det finns en sipprande, långsam effekt av detta som påverkar vad, liksom, vad Ryssland är och hur vi förstår Ryssland på en större geopolitisk skala.
Precis, och det kan man ju tänka att det också följer samma mönster som egentligen Armenien då, som trots sina säkerhetsgarantier från Ryssland fick så mycket stryk av Azerbaijan utan att Ryssland gjorde någonting liksom. Mm. Att det är lite ett mönster i det där. Och en sån blunder kanske man klarar som stormakt på det sättet, men händer det många gånger så är det ju ett tecken på att man inte kan vara den garanten. När man sluter ett sånt avtal med Ryssland så betyder det inte så mycket.
Nej, och just i Armeniens fall så kändes ju den lite ålderdomlig. Alltså den säkerhetspakten kändes ju liksom skakad. Den gamla ryska, eller förlåt, armeniska, liksom Rysslands nära juntan eller liksom statsbärande partiet fick ju lämna efter sammetsrevolutionen. Heter den, va?
Kommer inte ihåg vad den revolutionen
är. Ja, vi gissar att den heter sammetsrevolutionen. Och ersattes ju av en liksom rysk-kritisk, lite mer närmare sig väster. Alltså så att man kunde ju se det, men alltså Assad är ju någonting annat. Assad är ju inte en ren rysk produkt, men det är liksom ett modernt, samtida förhållande som skapats liksom.
Så som det skulle förhandlas på någon annan motsvarande plats idag på samma sätt liksom.
Ja, men exakt.
Du skickade också en artikel till mig som jag läste lite grann, där de också spekulerade i att Assad som allianspartner inte heller var så himla bra. Ryssland hade ju förhandlat fram de här liksom korridorerna och zonerna mellan Turkiet och Assad på något sätt liksom, som de var med och patrullerade ju
i
olika utsträckningar, och att det skulle vara någon vapenvila i Idlib och så. Men att Assad fortsatte köra där ändå och inte lyssnade liksom. Så man kan också fundera på den aspekten av det liksom. Ville Ryssland inte fortsätta med det här avtalet som hade med Assad när han inte höll sin del av det på något sätt.
Nej, men precis, och det är väl den mindre då konspiratoriska eller mindre liksom avtalsmässiga konflikten, så kan ju såklart bita av detta vara sanna samtidigt. Alltså, det fanns ett missnöje från Ryssland, från Rysslands sida. Och det tror jag ärligt talat är en central pusselbit. För att om vi då tar Ryssland och där vid Ryssland också, så tänker man, och vi tänker att Assad var en jätteduktig lydhund för Ryssland liksom, och det var liksom vassalstat, de gjorde precis vad Ryssland ville. Vad hade krävts att Ryssland skulle ge upp på Assad? Ja, jag vet inte, ett erkännande av Krim. Alltså är du med? Liksom,
från Turkiets sida.
Ja. Liksom en fred i Ukraina. Mm. En fördelaktig, alltså du vet, det är på den nivån jag tänker att Ryssland
betankar. Värt att byta grejer mot varandra här liksom. Så vet vi inte vad som kommer ur det heller, för att Turkiet har ju varit en central part för förhandlingar mellan Ryssland och Ukraina och sådana saker, så det kanske finns något i korten som vi inte har sett än där.
Nej, liksom. Å andra sidan kan ju Turkiet inte ge Ryssland ett skit.
Nej, inte på det sättet.
Nej, de vi erkänner Krim, alla bara okej, kul för er eller något. Men det är där jag tänker i alla fall. Vi ska upp liksom i nivå av vad som hade krävts för att Ryssland bara skulle vara så här. Vi skadar vårt förtroende som förbundsförvant, som allierad. Vi ger också bort, eventuellt och ger bort den här flottbasen. Vi ger upp de här gruvorna som är alltså en mångmiljonindustri i det ekonomiska läget som Ryssland har just nu. Vi ger upp detta. Det är, och så ska ju sägas att självklart, så Syrien är ju ingen billig affär för Ryssland. Det är ju ingen plusaffär. Utan det handlar ju om en långtida investering, alltså då rent ekonomiskt. Men självklart är ju det de får ut av gruvorna motsvarar inte kostnaden för att bära Syrien. Så att om vi då ska gå igenom de olika möjliga liksom, riktningarna.
Jag vill bara sticka in först. Mm. Okej, väldigt spekulativt idag. Vad Turkiet skulle kunna ge en deal? Bara spåra en passage. Vad tror du om det?
Ja, alltså precis, att det här avtalet är på väg. Det kommer ju förhandlas nästa år. Då är det ju 100 år sedan.
Slöts.
Ja, avtalet slöts. Och då ska det omförhandlas. Absolut. Det är ju inte en omöjlighet att de har fått en jävligt bra del av Turkiet. Är det värt?
Nej, vem vet.
Kanske.
Kul grej att hålla ögonen på framöver, kände jag när vi sa det här nu.
Intressant spekulation. Ja, det är möjligt. Vi diskuterar alltså att när det avtalet slöts så var det ju i Turkiet liksom vagga på något sätt. Turkiet var en relativt nybildad stat efter första världskrigets slut där Osmanska riket föll sönder. Och de hade ju tillgång till den här otroligt viktiga hamnen som är så viktig för Rumänien, den är viktig för Ukraina och den är viktig för Ryssland.
Hamnen, kanalen, där man kan passera
precis,
igenom.
Den är ju turkiskt territorium och då slöts ett avtal om liksom hur mycket tull de fick ta ut, hur stora, och det gjordes ju ett läge där Turkiet var knappt existerade.
Och pressade av de här stormakterna till att det skulle slutas på ett
sätt. De pressade av segermakterna. Nej, det är intressant. Det ska vi verkligen hålla ögonen på. Men om vi då tänker så, okej, vi har de här, vi tror att det har skett någon typ av avtal. Men om det då inte har gjort det, om det inte har skett ett avtal, då måste det finnas andra förklaringar. En förklaring är ju, ur ryskt perspektiv, då är ju att den ryska ekonomin är riktigt rökt just nu. Och det finns ju tecken på det, men att den är så pass rökt.
Att de inte har råd med Syrien längre, menar du?
Ja, och att man i det läget är så här, visst, vi hade väl kunnat hjärt-lungrädda den här situationen också. Eller så är detta vårt fucking ghetto. När Assads armé inte själva vill slåss för Syrien, det är dags att get the F on och cut their losses, liksom.
Men en annan förklaring skulle väl kunna vara, de har inte den militära kapaciteten tillgänglig för de måste använda den i Ukraina. Vad tror du om det?
Nej, jag tror inte.
För det är så lite man behöver i Syrien.
Ja, liksom. Ja, så om de bara, alltså det är med förluster då ska de vara beredda på det. Och jag tror att man kan, och det här är ett annat perspektiv, det blir väldigt många grupper. Jag tror att Syrien posteringen är liksom deras Västberlin under Vietnamkriget. Du har mutat folk för att vara, ja men jag självklart ska göra min tjänstgöring, så har du mutat någon för att få Syrien istället för Ukraina.
Aha, jag fattade först inte alls din parallell, men nu är jag med, ja, absolut.
Alltså Västberlin då.
Ja, men nu får jag säga. Folk i Ryssland som har kontakter uppåt, som inte vill liksom göra någon sorts militärtjänstgöring där det är farligt, kan få hamna i Syrien istället. Precis som amerikaner kunde få hamna i Västberlin istället för i Vietnam.
Som Elvis då, eller hur det var. Han åkte inte till liksom Mekongdeltat. Det är ju en möjlighet, så att de man liksom, att Syrien har varit... Jag vet inte vad jag kom in på den här sidospåret, men jag tänker att det är så här, det hade absolut krävt en insats från den ryska sidan, de hade tagit förluster, det hade blivit blodigt. Men med liksom sjöstridskrafter, flygstridskrafter och en snabb överförflyttning av någon av de liksom förband som finns tillgängliga, och det finns förband tillgängliga från, som alltså inte ingår i invasionen av Ukraina, hade kunnat flyttas ner för att köpa tid åtminstone. Men om någon anledning så tar man det här beslutet. Och då är ju en teori, ja men det går inte. Eller, det går, men...
Det kostar för mycket.
Ja, och vi har inte råd. Vi har redan som det är inte råd med Syrien. Ekonomiskt. För vi ska liksom också komma ihåg att typ ingenting av det vi har sett komma ut från Operation Deterrence Aggression.
Alltså HTS, operationsnamn.
Ja, har ju varit någon typ av storskaliga strider.
Nej, absolut. Det är verkligen att statens armé har kollapsat och flytt.
Mm. Och vad hade det gjort att HTS hade mött KA-59-helikoptrar och motiverade soldater som inte kör runt i pickups och pansarskyttefordon från 50-talet liksom, utan mötte så här med yrkessoldater. Jag säger ju inte att det liksom hade nödvändigtvis vänt det, men det hade definitivt saktat in den blitzen som HTS genomförde.
Okej, det var Ryssland. Ska vi gå vidare till Iran då?
Ja, och Irans, liksom, vi pratade väl lite om det i vårt extra avsnitt, men liksom Irans bakgrund i Assad-regimen är ju liksom sprungen egentligen ur då situationen 2012, där generalmajor Soleimani från IRGC, från Iranska revolutionära gardet, och deras specifikt då Quds Forces, som ju är det CIA på något sätt, fast liksom kanske mer militariserad, deras utländska operationsgrupp liksom. De åker till Syrien och vid ett flertal tillfällen 2012 och gör väl bedömningen att läget ser rätt illa ut.
För Assad.
För Assad, ja. Soleimani åker till Nasrallah och träffar honom och har liksom möten och diskuterar och gör detta. Och då ska sägas att Hezbollah har redan varit lite inblandade. De förnekar väl det för tillfället. Men det finns vissa liksom gränsstäder med Shia-befolkningen i Syrien. Och där vet man att Hezbollah sedan tidigare har en viss närvaro. Och det kanske är syriska shiiter som har stridit. Liksom, eller så är det Hezbollah-förband. Men Soleimani åker tillbaka till Teheran. Och säger liksom, men det här går att rädda. Och det finns en oro eller liksom kanske en motvilja inom det iranska styret kopplat till kostnaden för den här insatsen 2012. Och Soleimani, som ju är den här liksom mytologiska figuren, men han får ju ändå in att man ska, men det finns liksom saker vi kan göra som inte är så kostsamma. Alternativen om Assad inte räddas är ju då antingen sunnitiska extremister, då vid den här tidpunkten är det ju snarare då al-Nusra och liknande grupper som dominerar, och de sunnitiska extremisterna är ju liksom utgör ett hot mot Hezbollah, och man ser ju dem som en förlängd arm i den konflikten som finns med gulfstaterna från Irans sida. Eller så är det en västtillvänd bananrepublik som kommer uppstå genom då FSAs mer liberala eller västtillvända delar, vilket båda två skulle innebära en stor förlust för Iran, även om Assad inte är något första hans val på något sätt. Alltså
man är någon sorts semisekulär diktator. Som...
Ja, men han är bathpartist, han är alavit, som ju förvisso så här shiifieras, men jag menar, de är inte shiiter liksom. Och sen så finns ju då viktiga shiitiska helgedomar i Syrien som då används religiöst. Men det Iran gör, Soleimani då framförallt gör, är ju, finns ju en likhet till Irak. Det är ju ena är att han sätter upp förband, bland annat afghanska förband, som är spännande, med frivilliga då, eller avlönade legosoldater, eller frivilliga från Afghanistan, shiitiska grupper från Afghanistan, som skickas över. Det är de här man brukar prata om i östra Syrien då, där de har varit verksamma. Det är de här USA bombar ibland då. Israel bombar ibland. Och liksom den typen av grupper. Det finns ett par stycken i olika som sätts upp, men den här afghanska är väl den som blev livskraftig. Och å andra sidan så sätter Soleimani upp det som kallas för NDF, National Defense Forces, som är lite PMF-liknande. Alltså Popular Mobilization Forces i Irak. Alltså en... Det är liksom ett paraply på något sätt av miliser, men det är också liksom en ny tjänstgöringsväg inom den syriska armén. Och den syriska armén, det här sker inte 2012 utan det är lite senare, har ju extremt dåligt rykte. Och NDF fungerar också som ett sätt att rekrytera in unga män.
Som inte vill gå med i armén då, men som kan tänka sig gå med i den lokala milisen snarare liksom. Och kanske vi försvarar vårt hemområde på något sätt och sen så... dra vidare dem in i liksom...
Ja, man tycker som att man rekryterar män som har bakgrund i rebellstyrkor. Okay. Så man rekryterar liksom även män som har varit, alltså inte HTS kanske, men haft liksom affiliering med rebellgrupper. Och så lyckas man sätta upp dem. Men det Iran framförallt kommer till bordet är ju Hezbollah, som då får liksom green light på något sätt. De får grönt ljus och gå in i Syrien och skicka ett par tusen soldater.
Boots on the ground, som inte Iran har providat på samma sätt liksom.
Nej, och det blir liksom också, logiskt på något sätt, för att det de får med genom Hezbollah är ju att de får, både att Hezbollah kan gå in med trupp, men Hezbollah kan liksom också etablera sin egen närvaro, sin egen logistik in i Libanon. Alltså att det blir liksom...
Det blir den här Axis of Resistance-grejen blommar ut då, som Soleimanis liksom grand plan.
Precis. Ja, man liksom lämnar helt... man låter liksom helt enkelt Assad i utbyte mot de Hezbollah soldaterna också lämna ifrån sig viss kontroll av Syrien, inte som territorium utan snarare som tunnlar och noder i samhället. Ja, men nu styr Hezbollah det här liksom, vilket ju blir väldigt värdefullt. Det som ju också blir en viktig bit i det här är ju att Iran och Soleimani och Quds lyckas ju också bygga egna relationer med centrala aktörer i Syrien. Bland annat så påstås att Bashar al-Assads bror,
just det, som leder den här fjärde
pansardivisionen, han blev väldigt nära kopplad till Iran och har liksom mycket utbyte mot dem. Fjärde pansardivisionen är ju lite så här, det är raljant att säga, men den liksom, de och Tiger Forces är väl de enda motiverade förbanden Syrien har tillgå. Fjärde pansardivisionen är väl också märkligt inblandad i så här Captagon smuggling och produktframställning, den här narkostaten som Assad höll på att bli. Så att Iran inte kanske liksom utgör ett hot för Assad, Bashar al-Assad, utan snarare liksom blir liksom en naturlig del av samhället eller flyter liksom samman med Assad-regimen. Och Iran får ju också möjligheten, alltså på grund av sanktionerna som har satts mot Syrien under inbördeskrigets gång, så blir ju också Syrien helt beroende av iransk olja.
Okej.
Och blir ju också ett sätt att sälja sina Iran då, som i sin tur också utsatta för sanktioner, också möjligheten att ha liksom en ständig konsument av oljan. Det här kommer ju bli ett jätteproblem för Syrien nu efter Assads fall. Eftersom att det har rådit liksom stor energibrist i Syrien generellt, och nu finns ju inte den iranska oljan att tillgå längre.
Okej, okay, så det här...
Men varför har Iran
det,
vet
du? Precis, det här du säger är ju starka argument för att Iran skulle vilja hålla Assad under vingarna en tid till. Liksom.
Och då är vi här igen, det finns många olika förklaringar. Här känns ju ett avtal under bordet känns ju inte så troligt när det kommer till Iran, utan här tror jag istället man måste titta på ett par liksom rent så objektiva faktorer som jag tänker spelar in. Och för det första så är det ju så att Hezbollah och Iran är försvagat. Alltså de har använt mycket av sina maktprojicering i det pågående kriget med Israel och Gaza och kriget mellan Israel och Libanon. Varken Nasrallah eller Soleimani lever ju idag.
Och precis, och de har fått mycket stryk liksom av Israel, så de har blivit försvagade. Inte bara att de har använt sina resurser, utan de har också fått mycket infrastruktur och så förstörd. Alltså framförallt Hezbollah, Iran, en del också liksom, men ja.
Ja, och när jag menar resurser så syftar jag ju också såklart på soldater. Det har också dödats, motiverade, skickliga förband har ju också dött i striderna mot Israel. Så det finns också mindre att skicka in. Det finns också en större oro att ta de förbanden och förflytta dem i den här bräckliga vapenvilan som liksom bryts typ i kvarten och skicka dem till Syrien.
Men, att de kan bli inlåsta där liksom, menar du? Alltså,
ja, de behövs helt enkelt i södra Libanon.
Ja, så menar du. Ja. Okej, jag tror det är mer från Irans perspektiv. Nej, ja.
Ja, Iran, det är ju inte aktuellt att de ska skicka några egna trupper. Men Irans agerande är ju också mer ambivalent än vad det ryska agerandet är. Vi hade tydligen det så på att PMF skickades in från Irak, och de är inte liksom, ja, det blir alltid så här, det är inte att Iran sitter liksom och har allting som nickedockor. Men jag tror definitivt att de kan ha bett PMF, ni borde åka in och hjälpa Assad. Kan ni göra det? Absolut. Och då kom det ju in en konvoj. Jag menar, om PMF hade lagt sig på riktigt, så återigen så har vi ju, det är ju en stridskraft stor nog för att om inte vända kriget, åtminstone stanna av det. De påstås ju anlända till Damaskus och vänder i princip om och åker tillbaka igen.
Och kanske för att de tycker det är så kackigt Assads läge då, liksom, att man inser att det här kommer skita sig till slut, så varför ska vi...
Ja, men det här är inte värt det. Liksom. Och då har väl liksom, Irans utrikesminister var ute för ett par dagar sedan och beskrev läget att, men vi hade folk för flera veckor sedan, så varnade vi Assad att HTS förbereder sig för en offensiv. Och Assad verkade inte då, enligt den här utrikesministern, göra några försök att hantera det. Det är också så att Iran i den här serien, det fanns också stora problem, och det här kan man ju tänka sig att de försöker liksom rädda sin liksom historien i detta, men de säger att vi fick också rapporter kontinuerligt om problem i Syrien, missnöje i Syrien som Assad inte adresserade och försökt ta tag i. Slutgiltigen så var det så här att när det var uppenbart att den syriska armén inte ville strida för Assad, då kunde inte vi heller, eller då fanns det liksom inget kvar att strida för.
Men även för Iran kanske Assad har varit en ganska kackig samarbetspartner då, att det finns det perspektivet också där liksom.
Ja, men det tror jag. Jag tror att de har varit extremt missnöjda med Assad, för det här är ju, här tror jag man kommer in på någonting som man liksom inte riktigt har diskuterat. Man har kanske tänkt på det innan som att det har varit en medveten plan. Men det är ju så att Israel har ju bombat Syrien under flera års tid, alltså i 10 års tid.
Och bombat ut iranska befäl och sånt som har, alltså Soleimani var ju i Irak, men liksom i Syrien så har det ju också skett bombningar av höga befäl från Iran liksom.
Ja, man har ju till exempel då attacker mot den iranska ambassaden i Damaskus där det dödades liksom 8 stycken befäl enligt Israel då. Det här har pågått under lång tid. Israel har också bombat ut luftvärnssystem, attackerat liksom även Syriens liksom militära infrastruktur. Och Syrien har ju inte svarat.
Och tvärtom så har man väl varit ovillig att agera mot Israel på något sätt också under liksom Gazakriget och så, att man inte vill blanda sig i där liksom.
Jag tänker att man får tolka det på det sättet. Alltså, det går ju också att förstå det som i att Iran har försökt förmå Syrien att liksom öppna en andra front genom att till exempel då skjuta drönare eller raketartilleri på Golanhöjden till exempel, som är ju ockuperat syriskt territorium. Är du med? Men det har inte skett, och då har man kanske innan tänkt att för Syriens roll är bara transithubben. Men det kan ju vara att det har funnits en press från Iran, ni borde göra detta, och Assad har sagt nej.
Och så här, deras idé om att ha Assad var att han var en resurs de kunde använda i sådana situation. Och så visar sig, det är han inte, för han gör inte som vi säger, fast vi har den dealen liksom. Det är väldigt spekulativt allt det här såklart.
Ja, självklart. Och det är ju, kan ju vara en parameter som ändå kan ha spelat en roll i varför Irans intresse för att liksom hålla honom vid makten har minskat. Med det sagt så innebär ju detta också en enorm förlust för Iran. Både det att Libanon isoleras.
Det återstår väl att se i och för sig liksom hur allt det här spelar ut. Iran kan ju göra någon sorts comeback i en ny situation, men absolut.
Nu men är som det ser ut nu så tas ju tas ju Syrien över av i första hand sunnitiska extremister, vilket i sin tur riskerar att destabilisera Libanon ännu mer, vilket i sin tur kan leda till att Hezbollah på riktigt slås ut.
Mm.
Genom att det blir ett nytt inbördeskrig i Libanon, nu med där Syrien helt plötsligt stöttar sunnitiska grupper i Libanon istället. Så det här läget försvagar ju Irans relation, både i den konflikten med Israel, men också den konflikten med Gulfstaterna, för vinnarna i detta är ju då i större utsträckning Jordanien, Qatar, Saudiarabien i det akuta skedet. Det kunde visa sig för Jordanien att det var riktigt jävla störigt att det blev så här. Men i södra Syrien så har man ju då de här Southern Fronts som ju är närmare kopplade till Gulfstaterna. Och idag så genomförde Jolani ett möte med,
alltså HTS-ledare?
Ja, med de södra grupperna. Vilket jag tolkade i alla fall i det pressmeddelandet som att det sker något försök att bilda en
samregering liksom.
Eller kanske framförallt en
pakt.
En militärmakt med liksom en struktur som alla inrättar sig med HTS då på toppen. Men så man har de här olika aktörerna, och ur Irans perspektiv så är det ju slutet på ett projekt på något sätt som har pågått i alla fall då i 12 år, och ritar om den geopolitiska kartan avsevärt, lite oavsett vad som händer. Även om Syrien kastas in i ett nytt inbördeskrig med den nya fraktionen. Den andra frågan är ju Turkiets inblandning, och den kan man väl inte säga mer än att det är ju ganska tydligt att Turkiet har initialt hade liksom, de första dagarna hade en retorik, typ det är dåligt att det blir krig igen, sen en ganska positiv retorik om att
jaha, det går hem det här, då är vi på den sidan som Assad alltså, inte är på.
Och vi ser ju hur Syrian National Army, alltså TFSA, den turkiska legosoldaterna, turkiska rebellgrupperna, hur de kör stenhårt mot Rojava nu.
Precis. Manbi och alla områden där omkring till väster om Eufrat där uppe är ju nu tagna.
SD fick ut idag och sa att de hade lämnat, de bekräftade att man har fått evakuera Manbij efter ett avtal framförhandlat som jag förstod av USA.
Ja, absolut. Det har inte varit så de har stridit kvarter för kvarter och förlorat liksom, utan det har ju varit attacker och sen så har man gjort en ordnad reträtt på något sätt.
Men striderna pågår ju längs Eufrat nu.
Precis.
SD har ju också gett upp på DRS och staden då, DRS i söder, och dratt sig över till andra sidan Eufrat.
Men där fick man med sig några buksystem.
Ja, precis.
Det är ju spännande att SDF första gången har ett riktigt,
i alla fall ett batteri luftvärn.
Ja, riktigt luftvärn liksom.
Som sen också så är från 60-talet.
Ja, kommer det ens kunna rulla upp till gränsen mot Turkiet liksom, utan att bli utbombad av en drönare på vägen? Antagligen inte, vi får gissa. Men det är bara så, det här händer också nu liksom.
Mm. Det verkar ju som att när syriska reguljärmän lämnar DRS-or i den här totala kollapsen, så passar SDF in på att rulla in och ta saker. Det ska ju dock sägas att det verkar ha skett på båda hållen. Så att även SNA eller då HTS-grupper också varit inne och plundrat de här. Och då har ju Israel också blivit en mycket mer aktiv part i det här.
En väldigt aktiv part.
De har genomfört en bombkampanj under de här senaste 48 timmarna på ungefär 400 mål i Syrien.
Tatt, den demilitariserade zonen, eller buffersonen, är vid
Golanhöjderna. Ja, precis. Ja, den, som ju då
och är, lite till dessutom, ja, de har gått in lite längre.
Det inte förnekar mycket, de själva. Ja. Men det finns liksom flera oberoende källor som beskriver att israeliska soldater rör sig djupare in i Syriens territorium. Jag såg att Netanyahu, eller om det var Kantz, alltså försvarsministern, som var ute och pratade om att man skulle demilitarisera södra Syrien. Det är så rysk retorik.
Jo, precis. Och som sagt, som du säger, de förnekar det själva. Och det verkar inte finnas några ståtecken på att de liksom rycker in några långa sträckor. Men med liksom den här högerextrema israeliska, eller högerextremt backade israeliska regeringen, liksom, är ju den här idén om stor Israel som liksom ska omfatta hela Syrien fram till EU, för att också liksom, man tänker att den finns där i bakhuvudet någonstans. Är det en land grab tillfälle för Israel liksom att ta ännu mer av Syrien då liksom än Golanhöjderna?
Ja, men Hade man spelat Hearts of Iron så hade man ju kört liksom.
Precis, ja. Men precis som du säger, de har bombat ut väldigt mycket utav syriska arméns liksom lager och
hela deras flygvapen, liksom, hela deras flotta, stora ammunitionsdepåer, framförallt de kopplade till ballistiska robotar. Syrien har ju shitload och så är det skudd och sånt, liksom gammalt skrufs, den typen av grejer. Och sen så påstår de ju själva att de har bombat laboratoriumna norra Damaskus, som framställer kemiska stridsvapen, utan att förvarna.
Lite osoft. Så.
Kanske inte ställer.
Kanske det sprängs massa kemvapen här, kanske ni som bor här ska.
Men så det får man väl säga. Men de har ju gått in. Och planen är väl att helt enkelt liksom försvaga den syriska statsbildningen som kommer ur detta. Eller om, alltså hur det än blir. Att nu är möjligheten, nu finns det liksom inget kvalificerat försvar. Det finns inget luftförsvar. Vi kan bara flyga helt fritt.
Det är inte riktigt heller som att de har angripit någon part som finns kvar. Nej. Det är ingen som kan vara sur på det sättet riktigt. För bara, men det var ju Assads gamla grejer som vi sprängde. Så,
Men även uppe i Kamishlis. Men där verkar det vara att det är Turkiet som har bombat. Ja. Så bombades syriska reguljär arméns flygbas. Eller basen som är uppe i, som ligger i Rojava. Där de har liksom hållit en liten enklav liksom. Den bombades också för att förhindra då, från Turkiets sida verkar det som, för att förhindra att SDF då kunde gå in och plundra på samma sätt. Det dröjde ju i alla fall 12 timmar, så det är ju med stor sannolikhet så har ju vissa saker kommit ur, men
tyvärr inget flygvapen för att, som det verkar. Sen så måste jag ändå passa på att säga att det finns ju en del så här liksom konspirationstrams som flyter runt nu i påstådda vänsterkretsar liksom, om att Israel som typ ligger bakom Assads kollaps och sådana saker, som ju blir lite så patetiskt liksom, så att då ger man ingen agens till de krafter som finns inne i Syrien alls liksom.
Nej, precis, att det blir så här, man ska förstå det här, det hände ju dagen efter vapenvilan, det är väl ett tecken som man säger, borde det inte vara tvärtom? Borde inte det här ha hänt innan vapenvilan?
Och det är så här typ Israel puppet master, det knyter in till antisemitiska liksom, troper och sådär liksom. Men så utan att vara någon puppet master då, så kan man ju se det här opportunistiska agerandet och läget som finns. Och som sagt, det kan komma säkert då den här demilitariserade zonen i söder, landgrab-grejen och så. Men ja, då kommer folk att det är en bekräftelse på vad de har trott hela tiden. Men ja, ifall man förstår det lite mer komplext än så tänker jag att man förstår det som att de tar chansen.
Ja, och det är väl inte alls omöjligt att det har funnits en långtgående plan från Israels sida vad man ska göra i läget av en kollaps av Assad.
Absolut, som det finns förberedda planer för det mesta från alla riktiga militärmakter.
Ja, och det är väl liksom en chans som är lite för dålig för att inte ta i deras läge.
Ja,
i deras läge liksom.
Hearts of Iron spelande.
Ja, det finns ju liksom också mycket diskussioner liksom kopplade till hur Israel kommer ställa sig till det kurdiska självstyret och diskussioner om att de eventuellt ska intervenera, och det blir också intressant och många parter för detta. Det blir liksom både intressant ur den så här strikt liksom, men kanske proryska berättelsen om liksom kopplingen mellan USA och SDF, och nu ska också Israel liksom, så här, och för Irans sida som ju också bedriver liksom ett lågintensivt krig mot sin kurdiska befolkning och den liksom kurdiska upprorsgrupperna i Rojalet. Men det är också en berättelse som stämmer väldigt väl för liksom de sunnitiska rebellerna, för de är ju inte pro-israeler.
Nej.
Nej, för även för deras del så passade ju också den här kurderna springer judarnas ärende-berättelsen. Stämmer, passar ju bra in där. Ja, för det, alltså man kanske ska säga de sakerna att så här, det som kanske kan vara relevant och berätta då för att förklara hur det här kunde gå så snabbt, det är ju så att Assad har ju kört det här landet i botten. Alltså det ska man ju vara tydlig med. De har ju som haft hyperinflation och det har ju kopplat till sanktionerna att göra såklart, men det är ju också ett land man kunde se. Jag såg en graf som visade tillgången till elektricitet i Idlib kontra Damaskus, där liksom Idlib verkar ha en bättre fungerande civil infrastruktur, trots då att de är drivna av i princip talibanerna.
Mm. Jo, men det är känt, talibanerna är hårda mot korruption. Liksom.
Så att i det läget, så att liksom Syrien, och då för att inte prata om liksom, ja, HTS halshuggare, men Assad-regimens liksom tortyrfängelser och bortförsel av oppositionella är liksom ett faktum. Det finns anledning att människor hatar honom, och jag tror att skulle man ställa de här människorna mot väggen som man skulle kunna beskriva som pro-Assad, så skulle de ju säga Assad är ju ett rövhål, alternativet är sämre. Och det får väl historien utvisa. Men vi vet de facto att Assad var ett jävla rövhål, och det är synd att han överlevde sin flykt.
Absolut. Det var vi inte säkra på förra avsnittet, men han har alltså landat i Ryssland.
Säger Ryssland. Det finns väl inga bevis för det.
Okej, okay, det är sant.
Men jag tror väl också det. Det var konstigt om de hade ljugit om det så.
Som ett skoj.
Som en, vad de nu ska med honom till.
Nej, men det kanske är väl ändå någonting i så här, typ, har man en deal med oss som diktator, då får man i alla fall fly till oss på slutet. Ja. Liksom. Att det finns någon försäkran som är värt någonting i det där. Liksom.
Det är liksom i USA och olika sydamerikanska diktatorer. Liksom.
Ja. Apropå det du sa med USAs backning av SDF och så, där finns det också någonting som jag tycker blir intressant att se. De har ju varit ute och sagt så, ni får inte gå öster om Eufrat. Jag vet inte vilka det är som inte fick det, ifall det var HTS eller ifall det var bara vilka rebellgrupper som helst eller så. Och det har de inte riktigt gjort. De har väl gjort försök att ta sig över broar och sådär, men det har inte kommit, har blivit tillbaka tryckta liksom. Men vad händer ifall det blir en liksom ett brohuvud in och så liksom, kommer USA faktiskt sätta någonting emot det? Jag såg bilder på amerikanska jeepar som körde in i Irak nu till exempel.
Mm, kommer ju, det skedde väl typ i samband med en detonation i Irak mot, vad ska man säga, polisen i Irakas huvud. Högkvarter. Alltså jag tror ju att USA kommer att sticka. För att grejen är också, hade detta handlat om en ren rebellgrupp, eller hade det handlat om Wagner eller liksom någon typ av rysk ansluten milis, då hade USA intervenerat väldigt starkt. Men SNA har direkt understöd av den turkiska armén. Det är turkiska drönare, det är turkiskt flygvapen, det är turkiskt artilleri som understöder den här typen av milisgrupper. Hade de inte haft tillgång till det, så hade de aldrig behövt evakuera Manbij. För till skillnad från Assads armé så har ju SDF inte lagt benen på ryggen och stuckit, utan striden av Manbij pågick i flera dagar och SNA tog förluster. Och när folk pratar med, ja men om de går över är för att då är Kobane nästa. Men Kobane är liksom inte Manbij. Kobane är inte Diressor. Som, det här är två städer med en huvudsak arabisk befolkning. Också städer som befriades av SDF i den meningen att de anlände dit med sina trupper och tog staden från IS.
Medan Kobane var de en försvarsstyrka från första början och höll bara emot IS anfall till slut. Eller liksom.
Precis, och även om Manbij liksom militärråd eller military council då, som det heter, det är liksom strukturen som SDF är uppbyggd på med olika militära distrikt kan man väl säga, så är det ju att ju mer de kommer in i de kurdiskt dominerade områdena, ju totalare kommer uppslutningen vara i kriget, eftersom att man vet vad som, alltså det blir ju ett existentiellt krig i någon mening. Då tror jag att om de ska kunna en större invasion av de liksom kurdiska dominerade områden, och kräver det så turkiska med en green igen. För det kommer inte legosoldaterna SNA klara av. Men jag tror att en stor fråga nu är ju så här, vad är HTS? Och vad kommer liksom, vad kommer, vi har ju pratat om att det har varit Al-Nusra-fronten tidigare och så, men det är ju spännande, för det verkar ju ske någon typ av vestifiering av Julani nu. Man skämtar ju om att han liksom försöker lägga sig an en Zelensky-look, mycket mindre än en Taliban-look, som ju han kanske tidigare var känd för.
Precis, det är någon sorts rebrand liksom som pågår. Och jag läste en artikel av någon som heter Aaron Y. Selin, som är senior fellow at the Washington Institute for Near Eastern Policy. Men han har skrivit en bok som jag har läst om HTS och liksom följt dem ett tag. Han menar ju då att det här liksom rebrand-grejen har pågått en längre tid liksom. Samtidigt som de ju är kända för att tortera sina liksom motståndare och vara jävliga på olika sätt, så att de liksom har tagit den här stansen att alla syrier får vara syrier och liksom vi ska respektera religiösa minoriteter och sånt. Som ju också finns liksom en muslimsk tradition att falla tillbaka på, med liksom alla bokens folk ska skyddas av liksom rättroende muslimer och sådana saker. Så att det är inte heller som att han måste liksom bryta mot en liksom islamisk tradition heller på det sättet. Utan kanske justera om liksom vilka delar man fokuserar på. Och det finns ju liksom, men typ ärkebiskopen i Aleppo har väl sagt typ, nej men vi får utöva vår religion och vi fortsätter ha mässor fast det här har hänt liksom för att vi respekterar det på det sättet. Sådana saker. Och precis som du säger att liksom de ser till att elen och vattnet funkar på något sätt liksom. Så han verkar ju se det här som att de inte är som talibanerna liksom, utan att de är en mjukare islamistisk, mjukare tolkning av sharia och så liksom.
Men var inte det annars utan talibanernas retorik när de tog makten också var så här, fast de var så här, vi har ju genomfört en utredning som kom fram till att det är dåligt för flickor att gå i skolan. Ja, för de skadar sina ögon om de tittar för mycket på bokstäver. Vår statliga utredning har kommit fram till det.
Liksom. Det här jag skulle komma till, att hur den här rebranden är liksom på riktigt eller inte är väldigt svårt att säga. Och alltså, å ena sidan kan man ju tänka sig han, den här Julani, kanske inte är, kanske ser så att typ, jag har större chans att driva Syrien som ett framgångsrikt land. Får jag tagga ner lite på de här bitarna. Folk i det här landet verkar inte vara så extremt peppade på extremism. Eller på sekterism i alla fall. Liksom. Och så, ifall han är en maktspelare mer så kanske det finns en ganska smart move. Och inte minst för att liksom få väst att avklassa dem som terrorgrupp och liksom normalisera diplomatiska relationer på tid. Ifall han har en sån plan om statsbygge liksom, så kan det ju vara ärligt i meningen det är så man bäst spelar spelet. Det kan ju också bara vara branding som inte betyder någonting alls, för att när man väl har liksom konsoliderat makten så kommer man bara köra taliban-style hela vägen liksom. Och det, jag känner verkligen, jag har inte så bra koll att jag kan göra någon bedömning där åt något håll liksom.
Nej, och då tänker man, vad innebär liksom, när vi säger talibanstyle så kanske det är mer att vara, för att jag såg liksom, de uttalade sig på något sätt och var så här, ja men det är ingenting som förbjuder demokrati typ om man följer sharia-lagar. Alltså om det är grundlagen liksom, att de ska efterföljas, då kan man ha demokrati. Så kan man bli så här, okej, men det beror lite på, men kanske också lite på att ni tolkar in i det begreppet, vilka exakta regler och lagar det som ska följas då. Men då kanske också parallellen blir, ja men hur är det i Jordanien? Där är det ju inte demokrati. Nej. Men det är ju å andra sidan inte taliban styret liksom.
Nej, alltså att det blir så här fria, öppna val. Det är väldigt svårt att tro att det kommer landa i närheten i tid.
AF-partiet har ställt upp igen och de fick 28% av rösterna.
Så nu respekterar att de är i minoritet. Julani-partiet på 43% väljer att samarbeta. Nej, det är svårt att se att det skulle landa där såklart.
Ja.
Nej, men ja, det är verkligen så mest bara... Ingen vet riktigt vad som kommer hända nu. Ingen såg det här hända. Det kan ju ta vägen åt olika håll. Liksom.
Ja, och framförallt kopplat till grannländerna tänker jag. Irak till exempel sprider detta väl en viss oro i. Eftersom att Assad-regimen har varit vänligt inställd till samma typ av krafter som dominerade politiska spelet i Irak. Medans nu då, för att knyta an lite till Fallujah-avsnittet, så är det ju att nu bildas det istället en sunnitisk axel i Anbar-provinsen. Till Damaskus och Aleppo. Liksom. Att det kan bli liksom en omvänd situation där HTS och de krafterna börjar stärka upp. På samma sätt som Iran har stärkt upp shiitiska krafter i Irak så börjar Syrien backa upp den sunnimuslimska minoriteten i Irak. I de gränsområdena.
Men jag menar, nu sitter vi här och säger liksom hur det kommer bli under ett framtida HTS-styre. Vi vet ju inte heller ifall rebellgruppernas interna liksom samordning kommer att hålla ihop eller ifall det kommer att braka sönder i ett fraktionsstrider och sådana saker. Det, alltså, verkligen, nej, allting kan ju hända.
Det är väl det som talar mot det, är väl att HTS så tydligt har profilerat sig som segrare i den här konflikten. Och visst, det finns ju söder så finns det ju andra starka fraktioner, men det är ju inget tal om vem det var som uppfattades vinna makten, som lyckades ta Damaskus. Och hade det varit en mer, även om det var en koalitionsstyrka av rebellgrupper, men hade det varit en mer, upplevts för att en mer liksom, koalition av starka part, lika starka parter, om SNA till exempel hade spelat en viktigare roll i avsättandet av Assad, då hade man ju kunnat se en maktkamp om liksom en kollision mellan, alltså en konflikt mellan de två grupperna. Medan idag så känns det mer troligt att SNA till en början kommer fokusera på Afrin och de norra gränsområdena.
Precis, men ifall HTS konsoliderar sin makt och är så, vi ska ha hela det gamla syriska territoriet, då kan det ju bli konflikten när SNA måste underordna sig eller så blir det strid då liksom.
Ja, för där ska man ju säga att SDFs retorik mot HTS har ju inte varit så hård, utan tvärtom så har man ju sett trevare där man har varit liksom, vi borde säkra en fred, vi borde diskutera liksom federativt styre.
Och de här tillbakadragarna från Mambi och Dressor kanske också följer lite i det, så här god vilja på något sätt liksom att inte ta striden fullt ut, även ifall det inte är då HTS som är där i Manbij, men ja. Vi vill inte levla upp liksom inbördeskriget i Syrien igen liksom. Det är inte det som är vår idé här liksom. Jag har bara tänkt mycket på hur sammankopplat allting känns i världen, för det har hänt så himla mycket saker de senaste veckorna liksom. Och vissa saker är mindre tydligt kopplade till allt annat liksom, som så här, när kuppförsöket i Sydkorea.
Mm, inte jättekopplat.
Men det finns ju ändå det här med att det är
Nordkorea.
Nordkoreanska granater skickas till Ryssland i Ukraina fronten, medan det är sydkoreanska granater som skickas till Ukraina liksom.
Fortfarande inga nordkoreanska bevis för några nordkoreanska soldater i Ukraina.
Men granater.
Det är helt ut. Jag bara slog mig i.
Nej, det har inte kommit än. Nej, det vet vi inte hur det ligger till med det. Och liksom Frankrikes regering kollapsade väl liksom, och hela den frågan med Macrons liksom försök att vara västs ledare i Ukraina-Ryssland-konflikten liksom, och hur det spelar in. Men sen blir det är mer konkret med liksom, och vi har pratat om det här förut, med liksom proxykrig mellan Ukraina och Ryssland i Sudan och den pågående svältkatastrofen i Sudan liksom. Men kollar man på efterskalvet efter valet i Georgien, så är det liksom såklart kopplat till Ryssland och Rysslands krig. Och sen Syrien, som vi just har redogjort för liksom, hur det är en av Rysslands punkter, att de kanske måste göra övervägande för vad de gör i Syrien kopplat till vad kriget i Ukraina har kostat. Å andra sidan då hur Iran och Israel är involverade i Syrien samtidigt som kriget i Gaza pågår och mot Libanon. Och att liksom så många olika aktörer i lokala konflikter liksom kopplas ihop med de här stormakternas problem och liksom resursförflyttande och olika liksom subgrupper som Wagner eller som iranska Kurd Forces och alla de grejerna. Och att man funderar ju lite på, är det liksom, är det framtiden man ser i detta liksom?
Ja, men är det historieböckerna liksom? Är det här bara skotten i Sarajevo?
Ja, men precis, det är lite så här, alltså, jag vill verkligen inte påstå att det är något tredje världskrig på gång liksom, men det är liksom ändå
Det är för mycket liksom.
Och det blir liksom konflikter på en global skala som läcker in i varandra på olika sätt, där det spelar roll vad som händer i Sudan för Rysslands inkomster. Rysslands inkomster spelar roll för ifall de kan vara kvar i Syrien eller inte, och ifall Ryssland är kvar i Syrien eller inte spelar roll för ifall Assad-regimen upprätthålls, vilket i sin tur spelar roll för vad Israel har utrymme att göra, vad de gör i Gaza och det ena med det tredje. Och är det här liksom ett uttryck för att i instabila länder och tider och liksom på ännu större skala med så här kopplingar till klimatförändringar och sådana saker som man ju har pratat om är en grund för
matbrist, energibrist och så vidare.
Och för kriget i Syrien, liksom att arabiska våren och så triggas av
missväxt och
liksom brist på höga brödpriser och sådana saker. Liksom. Kommer vi i framtida liksom svaga stater se den här interaktionen av olika utländska krafter där det blir någon sorts proxykrig och sådana saker? Och ja, men man kan ju säga, det här har ju alltid funnits, liksom, såklart. Och stormakter har alltid liksom haft små länder som spelplaner, och inte minst mellan liksom Sovjet och USA under 1900-talet och så. Liksom. Men att det bara känns som att det har blivit mer av det, liksom, och tydligare i de här konflikternas spår på något sätt.
Och känner man inte att man hade velat ha liksom en negrig nörd här nu? För att finns det inte liksom någonting annat heller? Att de här maktblocken är inte så tydliga som man kanske... Alltså, vi tänker kalla kriget, vi tänker upptakten till första världskriget, vi tänker upptakten till andra världskriget. Det kändes som att det fanns maktblock.
Man fick välja sida. Vi är med dem eller med dem.
Men jag tänker väl kanske snarare att man kunde se det här när man å ena sidan bekämpade sunni-extremisterna i Afghanistan, som man liksom backade sunni-extremisterna i Syrien. Och sen å ena sidan så har man liksom i Libyen så har man liksom ett Frankrike, ett Israel och Ryssland på samma sida mot ett Turkiet och USA på andra. Att det liksom är, maktblocken är inte så tydligt uppdelade längre. Kategorierna är inte lika tydliga. Men jag tycker att den här frågan får vi ganska ofta så här, när är det tredje världskrig? Och jag skulle säga att det är två parametrar som saknas. Det är två aktörer som inte har en aktiv part. Och det ena är ju att Kina inte är i ett riktigt krig. Så smäller det i Taiwan, då är vi ju närmare. Och det andra är att fucking USA är inte i boots, har inte boots on the ground, är inte i ett krig på det sättet.
Och med Trump så kommer det antagligen bli ännu mindre av det. Det vet man ju aldrig med Trump i sig.
Helt, men, det kan också bli helt gånger. Ja. De invaderar Manchuriet.
Ja, det går lite dåligt med ekonomin.
Men jag menar att det är inte ett världskrig om inte supermakterna är med. Vi har bara en supermakt, kanske två, och ingen av dem är faktiskt med.
Nej, absolut. Och som sagt, jag vill inte göra det på engelska att jag ska med den här tredje världskriget-grejen, men däremot med liksom just nivån av ihopkoppling och precis det här med, som du säger, med det är inte de här tydliga maktblocken, liksom, att det känns på något sätt som att en ny era växer fram i det på något sätt.
Mm.
Och det är en verkligen inte så rolig, även ifall den föregående eran inte var så rolig heller. Så.
Nej, jag tänker att det kan ju liksom föds ut så mycket bra kultur.
Berätta mer.
Nej, men att liksom vidriga ledare och hårda tider skapar trasiga människor. Och trasiga människor är väldigt duktiga på kultur.
En liten silver lining på dessa mörka mål. Ja,
säkert skitmycket bra poesi.
Ja.
Det
gillar inte du.
Nej, men jag har väl respekt för det som kulturform. Jag förstår det bara inte. Och med de orden så tänker jag att vi får ta och avsluta.
Absolut.
Jag tycker att det är viktigt innan vi avslutar att säga att kriget är på inget sätt slut. Kriget i Syrien är inte över. Det pågår fortfarande ett krig. En av de parterna är Rojava. Det är, till skillnad från de andra parterna i det här kriget, inte i första hand ett cyniskt högerextremt projekt. Utan det är faktiskt en rörelse som försöker skapa en ekologisk och jämställd värld. Och bygga ett alternativ till nationalstaten på det sättet. Och det finns fel och brister i Rojava. Men det är åtminstone någonting man kritiskt diskuterar och försöker göra någonting åt. Det kriget pågår nu. I bästa fall så hade Sverige beväpnat Rojava.
Nu beväpnar vi Turkiet istället.
Nu gör vi det till diktatorn i Turkiet. Som kan få kväsa det här i sina stormaktsambitioner. Och eftersom att du som privatperson inte kan skicka artilleripjäser eller luftvärnssystem till Rojava, så tycker jag istället att du ska donera pengar till Kurdiska Röda Halvmånen. Vi kommer länka det i vår avsnittsbeskrivning. Vi tycker också att det är viktigt att du deltar i de protester och demonstrationer till stöd för Rojava som sker. De hittar du mer information på organisationen Rojava-kommittéernas hemsida. Vi kan länka det i avsnittsbeskrivningen också.
Ja, precis. Vi länkar dem. Det blir jättebra.
Det blir bra. Vill man ha mer information så kan man följa mig på Twitter. Jag skriver inte jättemycket där just nu. Jag testar Blue Sky lite för att se om det är ett alternativ. Där på Twitter heter jag Trojkan337. På Blue Sky heter jag Martin Hansson. Martin.Hansson. Du heter @slukhål på Twitter och myran.andersson på Blue Sky, eller hur?
Jajamän.
Man kan följa oss på Facebook, där heter vi Eldrörelse. Och man kan följa oss på Instagram.
Det är sant.
Där heter vi eld.och.rörelse. Och man kan bli Patreon till podden.
Och man kan också, ifall man har ett projekt som vill betala reklampengar, hör av sig, så kan vi ha olika ads i den här podden.
Ja, precis. Vi är beredda på att sälja ut oss riktigt hårt.
Förut har jag haft olika förbehåll mot vad vi inte borde göra. Men jag kastar den. Jag har gett på din linje nu. Vad som helst.
Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha det fint.